Fint att ni står kvar, men ni får gärna sitta ner om ni vill. Härligt, vi börjar få ett lokalproblem tror jag. Vi får be och ge så vi har möjlighet att byta till en större lokal. Det är inte jättemycket plats för fler, men det är jätteroligt. Det är ett angenämt problem att vi börjar fylla ut den här lokalen. Söndag efter söndag, inte varje söndag, men nu har det varit många söndagar där det har varit ganska så fullt. Särskilt när barnen är med här inne, då brukar det vara knökat. Och det ska de ju vara, det är ju en kyrka för alla åldrar. Så gott. Precis, vi är ju i serien i Apostlagärningarna och vi kommer göra en liten paus i den serien. Och så kommer vi fortsätta med kapitel 11 och framåt lite längre fram. Men idag så är vi framme vid kapitel 10 som jag läst ett litet stycke om och... Förra veckan så hade jag också glädjen att få tala och då så pratade vi om Paulus och hans radikala omvändelse. Vi pratade om historiska bevis för Jesu uppståndelse. Vi pratade om skillnaden mellan religiös radikalisering och kristen radikalisering. Ni hör ju, vi handlar mycket. Och sen så pratade vi om hur man kan hantera andliga upplevelser och erfarenheter på ett visst sätt. Och faktum är att dagens predikan kommer också att beröra just det här med andliga erfarenheter och gudsmöten. Paulus fick ett jättegudsmöte vi pratade om förra veckan. Men idag så handlar det också om olika gudsmöten. Och särskilt kommer vi kanske beröra något kring det profetiska därför att det är centralt i dagens text. Och om du är ny för kyrkspråk så är ju det profetiska, det handlar egentligen om profetia. Det handlar om hur Gud förmedlar genom människor olika budskap. Och det... händer i dagens text. Så jag tror att det kommer bli hjälpsamt idag, jag hoppas det. Så innan jag ska ge lite observationer från texten så vill jag bara först prata igenom hela. Vi har läst ett liten del och jag ska predika över hela texten så jag vill bara berätta igenom vad som händer i kapitel 10. Och det vi har hört läsas av jag ska be först. Det ska jag göra. Det känner jag. Det finns ju en risk att man bara går upp och bara pratar på. Men någonstans så vill jag ju verkligen vara i Guds händer och att du ska vara i Guds händer så att det får vara en stund inför Gud. Herre, jag ber att den här stunden här när vi nu öppnat ditt ord, Herre, jag ber att det ska få vara en stund mellan himmel och jord. Att det ska få vara en stund av att umgås med dig. Inte umgås med någon form av liksom instruktionsbok. Utan umgås med dig som en högst levande person här. Och att du vill tala genom ditt ord idag här. Så jag ber att jag och vi alla ska få vara i ditt grepp här. I Jesu namn. Amen. Så det lilla stycket vi hörde Ellen läsa här. Då så går Petrus upp på ett tak för att be. Och Petrus för övrigt han har precis... uppväckt en kvinna ifrån de döda några verser tidigare. Så det är liksom en helt vanlig dag här i Petrus liv. Är ni med? Så han har precis väckt upp en kvinna från de döda. Och nu så är han här då att han går upp för att be. Men innan i texten, innan vi Petrus går upp på ett tak för att be, så är det en annan person som ber. Och det är en romersk officer som heter Cornelius. Cornelius var med andra ord inte jude utan han var romersk officer. Men han hade som många andra hedningar fattat tycke för Israels gud. För den guden som de tillbad i Israel. Och vi förstår i texten att han hade en levande tro på Gud. Och under sin kvällsbön så får Cornelius ett änglabesök. Så det är alltså kvällen innan Petrus går upp på taket för att be. Så under hans kvällsbön så får Cornelius ett änglabesök. Alltså en Guds sändebud kommer till honom. Och bara där är det ganska fascinerande det här med änglar. Jag vet inte ofta du tänker på det. Men tänk att det finns änglar. Utifrån en biblisk världsbild så kryllar det av änglar. Änglar som finns för att beskydda oss, som strider för oss, som är på vår sida, som liksom utfärdar Guds uppdrag och tjänst mot oss i världen. Så en sån här ängel kommer alltså till Cornelius. Och ängeln kommer med ett budskap och säger till ungefär Cornelius att du ska söka upp en kille som heter Petrus. För Gud har hört dina böner, säger ängeln. Och nu behöver du söka upp Petrus för ni behöver prata. Och det intressanta är att i det här läget så har Petrus ingen aning om det här. Han är inte alls förberedd. Liksom, här kommer en ängel och säger, du ska gå och prata med Petrus. Ni behöver prata med Petrus, vet inget om det här. Och Petrus, han var inte ens i läge att hänga med hedningar. Än mindre att liksom dela evangeliet eller sådana saker. Men när Cornelius tjänare håller på att leta, så Cornelius, han skickar iväg sina tjänare att söka upp Petrus. Då får Petrus en ingivelse att han ska gå upp. Det är inte alls tid för någon bön eller så, det är tid för att käka lunch. Men Petrus, han får en ingivelse, jag måste gå upp på taket för att be. Och där kommer han i andlig hänryckning som vi hörde läsas i texten. Låter väl härligt? Alltså, med andra ord, han fick se en syn. Han hamnade liksom någon form av liksom tillstånd av att det, liksom, Gud kommer nära och han får en profetisk vision. Och Petrus, han var en av apostlarna, han var jude. Han var en Jesu efterföljare och apostel. Men fortfarande så var han kvar i tankarna att det kristna livet, det var kopplat till att vara jude. Att leva judiskt, att hålla judiska regler, mat och renhetslagar. Så när Petrus får den här synen, som vi hörde läsas här alldeles nyss då, så var den helt chockerande för Petrus. Därför att han såg en duk sänka sig ner framför honom. En gigantisk duk som sänkte sig ner från himlen. Och den var helt full, kryllade av alla jordens djur och fåglar och kräldjur. Kanske till och med en och annan hednisk kräfta på ett hörn. Och så hör han orden, tag och ät, slakta och ät. Och ni vet, som den rättrogne juden som han är, så säger han såklart, nej, vad är det här? Kräftor? Eller andra, liksom olika djur han såg som ansågs som orent för judar. Nej, herre, jag tar inget orent i mina händer, än mindre i min mun. Gud får upprepa det här 3 gånger för honom. Får se duken, tag och ät, slakta och ät. Och så säger Gud till honom, det jag har förklarat för rent ska du inte anse vara orent. 3 gånger. Petrus, han är omskakad av hela den här visionen. Men hallå, jag måste ju följa alla de här regler och lagar, det tillhör väl. Men det, liksom, det här börjar processa i hans huvud och i hela hans liksom varelse. Och innan han ens har hunnit tänka färdigt sin tanke så knackade på dörren. Och anden liksom bekräftar, det står i texten att anden säger till Petrus, anden bekräftar på Petrus insida, gå ner, öppna dörren och följ med de här människorna. Så han går ner och öppnar. Och Cornelius tjänare står där och berättar om Cornelius änglabesök. Och Petrus, precis som anden sagt, bestämmer sig för att haka på och träffa Cornelius. Redan här, och vi förstår också att han först släpper in de här i sitt hem. Så redan här så börjar Petrus tänja. Den här visionen han har fått, han har inte hunnit tänka färdigt, vad är det som händer? Men redan här så börjar han tänja på sina gränser för vad som liksom har, han har sett som okej. Okay. Och han börjar liksom umgås med de här hedningarna, släpper in dem i sitt hem. Maten, för det var ju mat han såg, i form av djur. Maten var en stor skiljelinje mellan hedningarna och det judiska folket. En jude skulle inte dela måltid eller gemenskap med en hedning. Det liksom äventyrade deras renhet. Både att umgås med dem, men också liksom de här, de hade kosher matlagar, matlagar. Man fick liksom inte äta vad som helst. Man kunde inte äta samma mat som en hedning. Så det var ett hinder mellan juden och att umgås med andra folk. Jag kan inte sitta här och käka med dig, för jag vet inte vad jag stoppar i mig för någonting. Och den här synen som Petrus fick var ju inte en direkt vision om judarnas relation till hedningar. Den hade ju med mat att göra. Desto mer intressant att det står, det betonas flera gånger i texten, att Petrus reflekterar över visionen som Gud gett honom. Vad kan det här betyda? Vad är det här för någonting? Det här är liksom maten, vad är det här för något? Och han processar och försöker tolka och han försöker att förstå. Han gav sig inte mycket betänketid. Men Gud verkar inte bara, och det här är intressant, Gud verkar inte bara genom den andliga visionen. Utan Gud verkade också i Petrus reflektion. Och också i händelserna som utspelade sig. Och det här säger någonting om Gud. Att Gud väljer att samverka med oss människor. Och jag tycker det är så fint, någonting som bara döljer sig i det här, att Gud involverar Petrus i processen. Det är som Gud är, han involverar oss i processen. Gud kommer inte som en diktator och talar om hur det ska vara. Så här är det. Utan han ger liksom tillräckligt mycket information för att hjälpa Petrus att sätta igång en process så att han med hjälp av sin kunskap, sin erfarenhet kan processa konsekvenserna av den här visionen som Gud har gett honom. Om jag nu kan äta vad hedningen kan äta. Intressant. Det förändrar ju ganska mycket. Han tänker och reflekterar. Ja, men då lyfter det ju bort barriärer som tidigare har varit där. Det har ju varit omöjligt att ens tänka. Liksom. Vi kan ju inte gå ner på stan och liksom ta en kebab. Liksom. Utan det är ju, eller komma hem till någon. Vad är det här för någonting? Ja, men, intressant. Och så knackar det på dörren under tiden som han tänker. Och anden säger åt honom att öppna. Och där blir Petrus ledd till kontakt med människor som förut varit helt främmande för honom att umgås med. Och de berättar om det här med änglabesöket och att Cornelius fick en ängelbesök och de har bett honom att söka kontakt med Petrus och sådär. Och Petrus börjar att förstå mer och mer och det börjar klarna. Okej, den här visionen jag fick, den handlar om något mer än bara mat. Den handlar bara om något mer om jag ska käka på fredagsmyset. Det är som en process som om visionen utvecklar sig successivt genom ett samspel mellan Petrus, den helige ande och det som sker. Gud vill samspela med oss. Han vill ha med oss i processen. Tänk vilken Gud vi har som väljer att samverka med enkla människor som dig och mig. Och Petrus, han kommer till Cornelius hus och det står att huset är knökfullt med folk. Familj och tjänare och kanske en annan kompis. Och så står det en detalj där som jag tycker är fin. Det står att medan Petrus samtalade med Cornelius. Där i samtalet så hände någonting i Petrus. Som hade varit otänkbart förut. Han står och samtalar där, inte bara med en hedning utan också med en ockupationsmaktsofficer. Där i samtalet börjar han känna ett syskonskap. Det som förut varit en främling är nu någonting annat. Och i mötet med människan så rivs barriären ner. Och så tar Petrus till orda. Och så säger han till alla som var samlade. Hej, här står jag och pratar med Cornelius. Och vet ni vad? Det är ju förbjudet, säger han, för en judisk man att umgås med eller att besöka en hedning. Står det i Apostlagärningarna 10:28. Men Gud har visat mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Människa. Det var ju djur det handlade om. Den helige ande har hjälpt till och processat fram en förståelse inom Petrus att tolka visionens större innebörd bortom maten. Det är stora saker som händer i texten. Och där så frågar Petrus, okej då, nu är jag här. Han fattar, okej, här händer det stora saker inom mig. Hela min världsbild håller på att förändras och skakas om. Men ni har ju skickat efter mig. Vad ska ni ha mig till? Vad vill ni veta? Ja, vi vet inte, svarar de. Okej. Nej, men det är bara en ängel som sa till oss att du skulle komma och berätta allt du har att säga. Och Petrus leds vidare i sin förståelse. Okej, det här handlar inte bara om att vi kan äta och ha gemenskap ihop. Allt jag har att säga, vad är det för någonting? Ja, men det enda jag har att säga, tänker väl Petrus, det är ju evangelium. Jag har inget annat att säga. Och då börjar han förstå, okej, den helige ande har inte lett mig hit bara för att jag förstår att jag ska kunna umgås med andra människor och äta vilken mat jag vill. Utan den helige ande har fört mig hit för att jag ska dela evangeliet också med hedningarna. Och han predikar evangeliet för dem, står det. Om hur Jesus, sänd av Gud, gick omkring i andens kraft, botade sjuka, befriade fångarna och gjorde gott. och hur han dödades, men hur Gud uppväckte honom från det döda, och att det är i hans namn som nu syndernas förlåtelse predikas. Och medan Petrus predikar så kom den helige ande, står det, över alla som lyssnade i Cornelius hus. Jag vet inte om ni kommer ihåg från förra veckan, men då pratade vi lite om var finns kraften någonstans. Var det i Petrus upppumpade tillstånd? Var det liksom i någon speciell liksom magisk formel som Petrus hade? Nej, vi ser det så tydligt precis det vi pratade om förra veckan. Var finns kraften? Den finns i evangeliet. Han gör ingenting annat än att berätta det rena evangeliet. Och när han gör det så kommer den helige ande över dem. Och de blir alla uppfyllda med den helige ande. Och det står att de talade i tungor och prisade Gud. Och nu blir förståelsen definitiv för Petrus. Om Gud själv uppfyller hedningen med sig själv, med sin närvaro, med sin ande, med sin kraft, ja, men då lämnas ju ingen utanför. Jesus är för alla. Evangelium är för alla. Och inga hinder finns kvar. Full gemenskap mellan människa och Gud, vem en människan är. Men också full gemenskap mellan människa och människa, oavsett vem människan är. Och är ni med mig? Det här kanske inte låter så spännande, men det är otroligt spännande. Men vi har inte kommit ett dugg längre, 2000 år senare. Det är liksom motsättningar mellan människor. Jag umgås inte med dig, jag går inte dit, jag går inte där, vågar inte vara där. Jag inte. Och man krigar och bombar och håller på. Evangelium är Guds kraft till frälsning, till räddning, till varje människa, till juden, men också till greken och svensken och palestinien. Och, ja, men är ni med mig? Evangelium är relevant in i vår tid. Och så döper han dem alla i Jesu namn, för nu finns ju inga hinder kvar. Vi är en familj. Hedningen är lika ren som juden. Gud har rena nationerna genom Jesu blod. Tänk vilken uppenbarelse. Det är en ny era till jordens yttersta gräns. Och här är ett enormt skifte i bibelboken. Hur evangeliet nu på riktigt tar fäste och sprids ut till jordens yttersta gräns. Och till sist några observationer utöver det vi redan har gjort ifrån det här sammanhanget. Några saker som jag har tänkt på, som har slagit mig när jag har funderat över det här och förberett det här. Och första observationen har jag valt att kalla för bönedimensionen. Därför att det vi ser i den här texten visar på hur bön är så mångfacetterat och vilken kraft det finns i bönen. Men bara i det här textsammanhanget, bara i det här kapitlet, så möter vi så många olika former av bön. Vi möter vad man skulle kunna kalla för tidsstyrd bön eller bön i rytm. Bön i rytm eller tidsstyrd bön. Det står om Cornelius att han vid nionde timmen, alltså det var dags för kvällsbönen. Vilket innebär att han följde den judiska bönerytmen. Där man hade liksom en bönerytm genom dagens olika tider. Det står också att Cornelius alltid bad till Gud i texten. Och det kan ju syfta till den här bönerytmen, men det kan också syfta till bara en bedjande attityd. Och jag vet någon som kallade det här för suckarnas bön. Hur man på något sätt bara genom dagen går med en suck till Gud. Genom allt som händer. Att man bara får leva i ett förhållande gentemot Gud. Att han alltid är med mig. Han hör mig alltid. Och i allt som händer, good or bad, så får jag bara sucka till Gud. Vi ser också spontan bön. Det är lunchtid. Petrus borde äta. Nej, jag får en känsla för att be. Tänk vilken tur att han agerade på den känslan. Och så ber han spontant. Och vi ser det här pågående inre samtalet som kanske hänger ihop med suckarnas bön, men ett pågående inre samtal som kanske inte bara är just en bön utan ett inre samtal där Petrus bara, men vad är det här? Vad är det för vision du har gett mig? Och så får han gå i någon form av bedjande, liksom reflekterande tillstånd. Och sen möter vi liksom lite mera powerbön. När anden kommer över dem i Cornelius hus och de talar i tungor och högljutt prisar Gud. Bön är dimensionen. Bönen är inte en sak eller två saker. Bönen är liksom en dimension med många olika ansikten där vi kan komma inför Gud på så många olika sätt. Oavsett humör eller tillstånd, sammanhang, så kan vi få utforska bönen. Och sen det som är det viktiga, det är ju att det är i bönen som det händer. I båda tillfällena, alltså både för Cornelius och för Petrus i texten, så är det i bönen som det händer. I kvällsbönen så fick Cornelius möta en ängel. När Petrus spontan ber så får han vara med och komma i andlig hänryckning och få uppleva en vision. Och Cornelius, han får det tydliga tilltalet att Gud, dina böner har stigit upp till Gud. Alltså inte just den bönen, utan dina ackumulerade böner. Dina liksom böner som du har liksom bett, de har stigit upp till Gud och Gud har hört dina böner. Och då kanske du tänker, kul för honom. Eller? Det var ju kul. Jag har minsann bett, men inget har skett. Jag skulle vilja säga att det här är inte en provokation, utan tvärtom är det här en uppmuntran. Att Gud hör alla dina böner. Hur många gånger hade Cornelius inte bett och inte upplevt någonting särskilt? Bara liksom levt i bönen och i rytm och liksom sådär. Och så får han höra, men Gud har hört alla dina böner. De har stigit upp till Gud. Och så får han vara med om det här tillfället. Där det verkligen sker någonting. Det är ganska häftigt hur hans böner, Cornelius böner, han var inte ens en riktig jude eller han var inte ens en Jesus-troende. Men hur hans böner får vara en del i Guds skeende i att förändra de tidiga kristnas förståelse av att evangelium är för alla. Hans enkla böner. Han var en from man, står det. Han levde i bön där. Sen tjänade han som officer. Hans böner fick vara med och ha påverkan på historien. Jag tänker att kom igen, det här är en uppmuntran till dig. Även om inte du ser, liksom du tycker att ingenting sker, så sker saker. Därför att dina böner, varenda suck, varenda rop, varenda tungotal eller vad du än håller på med, stiger upp inför Gud och får ringar på vattnet som vi inte... Men när Cornelius fick, liksom, jag tror inte han fattade alls egentligen vidden av det vi ser idag. Men det förändrade historien. Dina och mina böner har verkan. Och en annan sak. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men kanske för något år sedan så hade vi en serie som vi kallade för Middag med Jesus. Vi tänker ju ofta på Jesu undervisning, vi tänker på hans under och sådär. Men centralt i Jesu liv var att han åt med människor. Han delade måltidsgemenskap. Hela tiden märker vi det. Zacchaeus, får jag gästa ditt hem? Vi ska käka middag tillsammans. Eller, han åt. Liksom, det var en stor del i hans liv. Så någonstans så här, vill du bli lik Jesus, ät med människor. Dela måltidsgemenskap med människor. Umgås med människor. Gärna med vår tids tullindrivare. Det var ju de som inte var så omtyckta. Eller vår tids busar och utsatta. Eller varför inte börja med grannen? Och jag inledde hela den här serien, vår första del från apostlagärningarna, så talade jag om måltidsgemenskap som en andlig praktik. Det är andligt att dela, utifrån Bibelns perspektiv är det andligt att dela måltid med människor. Särskilt när det görs med syfte. Alltså inte baktankar. För baktankar håller vi inte på med. Men när det görs med syfte, alltså med intention. Att bryta barriärer. Att nå ut med Guds kärlek till varje människa. Du vet att vilja att någon ska komma till tro på Jesus, det är ingen baktanke. Det är den, mest koncentrerade välviljan man kan ha. Att dela måltidsgemenskap. Cornelius, han var troligtvis den första icke-juden som Petrus käkade med. Petrus vision handlade inte så mycket om vilken mat han kunde äta. Det handlade mycket mer om vem han kunde äta maten med. Matlagarna var en begränsning för gemenskap. Du vet, Gud bryr sig inte ett skvatt om han äter en kräfta eller om han äter liksom en specialslaktad, liksom vad det nu är för någonting. Han är inte intresserad av det egentligen. Han bryr sig om riktig gemenskap, där hans kärlek får bli synlig. Jag vet inte vad vi sitter på för hinder idag. Religiösa idéer eller bara mänskliga lagar om vilka man umgås med, vilka man hänger med. Bort med det. Så att vi kan leva livet i gemenskap. Inte bara med varandra, det är jättebra. Men inte bara med varandra, utan också med andra. Du vet, en del människor tycker att kyrkorna borde erbjuda mer verksamhet. En del tycker att vi borde ha mer verksamhet. Vet du vad? Jag tänker att de flesta kyrkor borde ha mindre verksamhet. För vi kallade att leva sända. Vi kallade att äta middag med våra grannar. Att dela gemenskap. Att engagera oss i fotbollsklubben. Är ni med mig? Vi fastnar så lätt i en introvert cirkel. Där kyrkan liksom ska möta alla våra behov. Kyrkan ska inte möta alla våra behov. Kyrkan ska möta vårt innersta behov. Men inte alla våra behov. Men mina barn behöver det här. Jättebra, det finns musikskola för det. Kyrkan ska möta vårt innersta behov. Men sen är vi kallade att leva ute bland andra människor. Och vet du vad? Att där kommer väldigt många av våra behov att mötas. När vi möter andras behov av gemenskap. Andras behov av att höra evangeliet. Där kommer också våra behov att mättas när vi lever nära människor som ännu inte känner Jesus. Det där var ju bra. Jag tycker det var otroligt bra. Och så kombinerar vi det med bönen och med en varm kristen gemenskap och med gudstjänstlivet, så har vi en helhet där vi får leva både ett utåtriktat liv men också inåtriktat i det att vi får dela gemenskap och byggas upp i våran tro. Där tror jag att vi har en fin balans. Då har vi inte en introvert cirkel utan en expanderande och glädjefylld kyrka och människor som mår bra och är glada. För jag tror att där finns det kraften. Om vi bara tittar in i naven blir det tråkigt. Men om vi kan leva i en härlig balans inåt och utåt så blir det bra. Och till sist, jag har ingen klocka på mig, det är bra. Till sist något kort om det profetiska bara. Genom hela skeendet, när man läser apostlagärningarna, så är det som att läsa en berättelse om den helige ande. Hur den helige ande verkar och liksom driver hela berättelsen framåt. Jag vet inte om de såg det där och då. Jag vet inte om de tänkte att wow, den helige ande liksom bara gör ju allt här. Jag tror inte det, men vi kan se det ur ett helikopterperspektiv. När vi tittar i apostlagärningarna, wow, den helige ande bara leder och styr och dirigerar. Jag tror det är på samma sätt idag. Va? Jag tror det är på samma sätt idag. Att den helige ande orkestrerar mycket mer än vad vi tror. Om vi liksom om ett tag framåt skulle åka upp i en helikopter, man nu kunde göra det och titta på det och bara se. Oj, wow. I himlen en dag ska vi få se hur Gud verkar i sin skapelse och hur han använder oss. Jag tror vi kommer bli helt chockade och ödmjuka. Oj, att den lilla bönen gjorde skillnad. Att det jag sa till den personen fick såna ringa. Och vi bara inser hur lite det har med oss att göra och hur mycket det har med Gud att göra. I dagens text möter vi änglabesök och andliga visioner och tilltal. Det kan verka väldigt stort. Ja, det är stort. Men allt det här på något sätt ingår i det profetiska. Alltså hur Gud förmedlar budskap till människor och genom människor. Och jag tror inte det behöver vara så där überdramatiskt. underbart om vi får vara med i änglabesök och sådana saker. Men jag vet många här inne som drömmer drömmar. Som är bortom bara mänskliga idéer och tankar. Det händer också i vår tid. Men också de här små sakerna kan ha enorm skillnad. Små saker. Jag vet, jag var på en samling i onsdags. Och det här har ingenting med mig att göra överhuvudtaget. I tisdags eller onsdags. Onsdags var det nog. Bad för en helt främmande person. Och så bara fick jag sådär ett ord. Jag behöver inte säga vilket ord det var. Ett litet ord. Och jag kände, det kan jag inte säga. Oh, det kom tillbaka. Men jag bara säger det här. Jag vet inte varför det här ordet poppar upp. Resonera, det betyder det någonting? Nej, jag tror inte det. Nej, bra. Så ber vi. Sen efter någon halvtimme så kommer den här personen. Du vet det där ordet du sa. Det resonerar visst. Det är en sak jag har kämpat med och brottats med. Och så, jag har inget med mig att göra. Jag bara fick en tanke. Och vem vet, jag har ingen aning. Kanske inte blir någonting mer med det. Eller så blir det något jättestort. Men jag tror att många här och vi får, har fått med om det. Jag tror vi är med om det nästan varje söndag här. Hur små ord från den helige ande får ha avgörande betydelse i våra liv. Vi kan tycka, men hallå, varför kan du inte ge hela bilden? Gud ger sällan hela bilden. Jag tänker Peter ska säga, men Gud, varför visar du det här med liksom hästar på ett skynke? En kräfta som hänger fast där liksom. Vad är det här? Men det är involveringen, delaktigheten. Han är sån. Han är, vi säger bland annat, en helig ande, en gentleman. Alltså det säger någonting om Gud. Det är inte att Gud är otydlig för att vara taskig. Jag tror det är hans vänlighet. Det är hans kärlek emot oss, hans involvering. Att vi får vara en del i processen. Han hanterar oss inte som bebisar. Han hanterar oss som vuxna. Förstår mig rätt då i den bilden. Där vi får vara med i processen. Där han vill samverka med oss. Alltså Gud är fantastisk. Vilken respekt han har. Han är inte diktator och vi är robotar. Nej, vi är hans älskade barn. Delaktiga i hans familj. Han involverar oss. Jag hade tänkt lite säga lite andra saker. För egentligen i den här texten så finns det en hel, man kan nästan se som en helt profetisk modell. Vi kan prata om det mer någon annan gång. Det finns mycket här i. Men jag tror vi ska avrunda där och lite känns det som att predikan har varit som en gott och blandat påse. Med lite småsaker av varje. Men jag tror att det kokas samman i alltihopa vi har talat om. På många sätt kokas ihop i evangeliet. Hur Gud vill att varje människa ska få möta hans kärlek. Hur Jesus raserar hinder. Vet du, han har raserat alla hinder. Vi har sett i den här texten idag hur han raserar hinder för att han vill vara nära dig. Han vill ha relation med dig. Så känner du ännu inte Jesus eller gjort honom till herre i ditt liv. Vet du vad? Han älskar dig och det finns ingenting som står i vägen mellan dig och honom om du bara säger ditt ja till honom. Också med det profetiska. Det handlar också om evangeliet. För vad vill det profetiska göra? Jo, det vill ju förmedla budskap så att vi ska förstå hur mycket han älskar oss. Så att vi ska kunna leva i den frihet han har kallat oss till. Och också vi får hälsningar till andra så är det också evangeliet. Hur vi kan få hjälpa andra att få ledas fram till Jesu kärlek. Så känner du inte ännu Jesus så bara säg ditt ja till honom idag om du vill. Och vi som kristna, låt oss fortsätta att utforska det missionella livet. Att leva ut våra liv i vardagen, men också att utforska det här med det profetiska och att höra Guds röst. Och det var det jag hade att säga idag. Gud välsigne dig. Amen.